Lika för lika. Det är grunden för all rättvisa. Och det vet vi, vi känner det på något sätt. Att gör någonting elakt, så är den värd straffet för något lika illa själv. Det är rättvist. Och det är egentligen i grunden för att begränsa vår hämnd här på jorden. Vi människor har så lätt för att hämnas. Och hämnd, den är så lätt att den blir mycket mer än vad det började med. Men det här är rättvist. Lika för lika. Eller ett straff efter vad brottet är. Det här är en lag. Det är en lag till ett samhälle, till ett folk. Det är inte en uppmaning till hämnd. Det är inte en uppmaning att slå någon dig så ska du gå och slå den. Det här är en uppmaning för att det finns en lag. Vad som är rätt och riktigt. Vad som är rättvist i världen. Och det gäller framförallt allmänt. Inte personligt. Det här är till ett folk. Inte till dig och mig. Personligen. Jag läser fortsatt i femte Moseboken. 19 och 15. Det är inte nog med att bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd. Vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittners utsagor ska varje sak avgöras. Om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott, ska bägge parterna i tvisten träda fram inför Herrens ansikte, inför de män som på den tiden är präster och domare. Och domaren ska noga undersöka saken. Och vittnet visar sig vara ett falskt vittne som har burit falskt vittnesbörd mot sin broder, ska ni låta detsamma drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Det övriga folket ska höra det och frukta. Och man ska aldrig mer göra något sådant hos dig. Du ska inte visa honom någon skonsamhet. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Det här är alltså en fråga för domare och präster på den tiden. Det handlar om straff till rättvisa i ett enskilt fall. Och att det ska vara ett avskräckande exempel som inger fruktan. Det finns en funktion med rättvisan. Det är att det ska göra fruktan för att inte folk ska begå så mycket synd i världen. Jag läser ett sista ur om det här i Romarbrevet 13. Om just det här med vad det fyller för funktion. I Romarbrevet 13 och 1 så står det så här. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Till det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står emot, därför emot vad Gud har bestämt. Det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa leva i fruktan för överheten, så fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det som är ont, skall du frukta. Ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig. Den är inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är därför den betalar skatt. Det är det styrande Guds tjänare, ständigt verksamma till just denna uppgift. Så alltså, överheten, det kan vara ett kungarike, en stat eller en demokrati här i Sverige. Den är insatt för att fylla en funktion. Och vi ska underordna oss det vi är satta under. Och den har en funktion att straffa och på något sätt göra så att de som gör elakt får ta konsekvenserna av det. Och de som gör gott får goda konsekvenser av det. Men det här med att hand för hand och öga för öga, det är inte riktigt till dig och mig personligen. Men det kan lätt ta så. Om vi läser i Bibeln, öga för öga och tand för tand, då tänker vi, ja men om Enoch slår mig, då ska han alltså få en riktig slag tillbaka. Det är så lätt att tänka så i en familj eller i andra relationer. Gör någon någonting mot mig, så ska jag göra likadant tillbaka. Det är rättvist, tänker vi. Men Bibeln uppmanar oss till att släppa det tänket. Det är någonting som inte jag ska ta hand om. Det finns andra som tar hand om hämnd eller vedergällning och rättvisa. Jag ska visa kärlek och nåd. Det är uppmaningen till mig. Och Jesus vill ta itu med det här problemet. Man har alltså misstakat det här. Ni har hört det bli sagt. Öga för öga och tand för tand. Och då tog man det och sa så här, ja men slå någon mig så slår jag tillbaka. Ta någon min ko så tar jag hans ko. Eller liknande saker. Men Jesus uppmanar oss att tänka annorlunda. Det finns regler som Bibeln visar på hur ett samhälle ska fungera. Men det finns också uttryck som är till oss personligen. Och den lagen som judarna fick och som vi också följer, den ger uttryck för detta tydligt. Vad Jesus väl har sagt. I tredje Moseboken 19 och 18 så står det så här. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Alltså, det här är vad Jesus säger. Det finns en lag, men jag säger er, han säger till oss personligen, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Det här handlar om heder och respekt. Det kanske inte framförallt själva skadan som är det stora av att få en slag på kinden, utan kanske mer förnedringen av att bli slagen. Det var det i alla fall då. Det här var en hedersfråga. Blev du slagen på kinden, så var det kanske allt förnedringen som var det stora. Och Jesus, han kallar oss att inte stå emot den som är ond. Här är det inte fråga om det onda eller om den onde, utan den som är ond. Och det är en skillnad. Den onde, Satan, ska vi stå emot och gå emot. Det onda, synden och allt orättvisa av det ska vi stå emot. Men en ond person ska vi inte stå emot. För det blir så lätt fel för oss. En ond person ska vi visa kärlek, trots att den förnedrar oss. Och kärleken är också nyckeln till att förstå vad som är rätt i det här sammanhanget. När det är rätt att ta emot ett slag, när det är rätt att försvara sig, när det är rätt att ge någon vad den ber om, och när det inte är rätt. Kärleken är nyckeln till vår förståelse av det här sammanhanget. I Romarbrevet 12 så pratas det om det här, så pratar Paulus om vår inställning när vi råkar ut för saker. I vers 17. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Till det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så genom att äta. Om han är törstig, så genom att dricka. Om du gör det, samlar du glödande kols på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vi är kallade till nåd och kärlek, även i situationer när vi blir förnedrade. Om någon säger konkret, kalla dig dumhuvud, eller säger något ännu elakare till dig, så är vi kallade som kristna att ta det. Inte för att det är sant, men att inte ge tillbaka. Vi kan lämna plats för att den här personen, om den gör något riktigt elakt och ont, kommer få ta konsekvenserna för vad den har gjort. Både här i världen med civil rätt, men också ytterst med Guds rätt. Vi kan lämna ifrån oss hämnden. För vi klarar inte riktigt av att hantera en hämnd på ett gott sätt. Ska vi börja hämnas, så kommer vi så snabbt släppa kärleken. Och hämnden kommer uppfylla oss. Vreden kommer uppfylla oss. Vi är istället kallade att besegra ett onda med ett goda. Inte som att det inte finns rättvisa. För det finns rättvisa. Både här i världen, även om den är ofullkomlig. Och en ytterst rättvisa som är Guds. Och den kommer vara perfekt. Vi kan bara överlåta domen. Men vi är kallade till kärlek. Till kärlek. Till att låta folk förnedra oss. Och visa kärlek istället. Att inte stå emot dem som är onda. I första Petrus brevet 2:19 så står det så här: om någon vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna, när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd ifrån Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnar ett exempel åt er för att ni skulle följa hans fotspår. Han hade inte begått någon synd. Svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad han inte igen. Och när han led hotar han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vet om till era själars herde och vårdare. När ni får lida, det är inte en fråga om, utan när ni får lida, orätt eller oskyldigt, så liknar vi Jesus. Och då är vi kallade att leva som han. Han, Jesus Kristus, är vårt föredöme. Han visar den inställning vi ska ha när vi får utstå problem och motgång, lidanden och orättvisor. Han är vårt föredöme. Och när Jesus stod inför rätta, hur handlade han då? Jag fortsätter att läsa om Jesus i Johannes 18:19. Översteprästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade dem: jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där ju alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. När Jesus sade detta, gav en tjänare som stod där honom ett slag i ansiktet och sade: ska du svara översteprästen på det sättet? Jesus svarade: har jag sagt något oriktigt, så bevisa det. Men jag har talat rätt. Varför slår du mig då? Här blev Jesus slagen orättvist. Och hur reagerade den? Han reagerade med att svara eller fråga. En berättigad fråga. Varför slog du mig? Har jag gjort något fel? Så säg varför. Men har jag inte gjort något fel? Varför slog du mig då? Han hotade inte. Han försökte inte hämnas. Han smädade inte. Och sen så fortsatte han med att i orättvisan utlämna hela sitt liv för sina fienders skull. Han lämnade sitt liv till slag och till piskrapp och ytterst till korsfästelsen och döden på korset. För att frälsa sina fiender. För innan Jesus dog på korset och utan korset, så hade vi alla varit Jesu fiender. Vi hade varit Guds fiender. Vi hade vända bort ifrån Gud. Men Gud, han visade oss hur han övervann det onda genom det goda. Han visade på nåd. Han gav oss nåd. Och det vi kallar att göra, vi med, när vi möter motgångar och problem, lidanden och orättvisor. Det finns flera föredömen i Bibeln. Vi kan ta David, Abraham, Mose med mera. David till exempel. Saul förföljde honom. Saul ville döda honom och försökte döda honom gång på gång. Och David, han fick tillfälle att ge hämnd. Han fick tillfälle, som man så ofta kanske har hört om i söndagsskolan. Han fick möjlighet att döda Saul, men han gjorde inte det. Han visade på nåd. Han visade på godhet mot den som ville honom illa. Och det vi också kallade till. Så om någon förolämpar dig, låt det vara. Stå inte emot, för det driver bara på ondskan. Börjar du säga emot, så kommer den personen som är ond och säger svara emot ännu mer. Och så blir det bara en strid. Visar du dig tålig, mild och nådefull, så kanske du får mer. Men det blir inget krig. Det blir inte en strid. Och Gud, som själv har lidit för din skull, han kommer stå med dig i den situationen och ge dig kraft till att orka med det. Sen följer ett, kommer vi till andra exemplet här, som också handlar om orättvisor. Om någon ställer dig, vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, låt honom få din mantel också. Livklädnaden kanske är som en skjorta idag. Det var det som man hade innerst på kroppen. Det var det plagget som var, ja, ett vardagsplagg eller ett fint plagg. Manteln däremot, det var ens trygghet. Det var kanske, om man var fattig, det enda man hade att värma sig i. Det var både jackan man hade för att hålla sig varm på dagen eller kvällen, men också täcket man sov med under natten för att inte förfrysa. Så det är inte en liten sak att ge bort sin mantel. Jag ska läsa ett stycke från Korinthierbrevet 6. Första Korinthierbrevet 6. Sex och sju. I det här sammanhanget så går Paulus till rätta med församlingen för att de håller på och strider om varandra och går till rätta med varandra inför saker. Och då säger han så här: på det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte heller en oförrätt? Varför låter ni inte andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er. Och det drabbar bröderna. Vet ni att ingen orättfärdig ska ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet. Eller det som låter utgyttnas för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga Herren Jesus. Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Paulus uppmanar att gör någon någonting fel mot dig. Ta någonting, någon, något från dig som den inte, som är ditt. Så gå inte, ta inte personen till rätta, utan låt det vara. Försök inte själv att ta åt dig mer. Roffa inte åt dig själv, utan lid hellre. Som Jesus gjorde. Och han vill säga att det sättet att förhålla sig, det var ert gamla sätt. Nu är ni helgade. Nu är ni rena. Nu ska ni visa kärlek och nåd. Tidigare kanske ni var giriga och hade hämndlystnad och tog varje tillfälle att få er rätt och kräva era rättigheter. Men nu när Kristus och Jesus har blivit så stor för er, då behöver ni inte längre det. För ju större Jesus och Gud är i vårt liv, ju mer han är vår trygghet, desto mindre behöver vi kräva våra egna rättigheter. Desto mindre blir våra ägodelar värda. Ju mer Gud är värd för oss, desto mindre behöver vi bry oss om allt annat. Ju viktigare och högre vi sätter Gud och Jesus, desto mindre gör det om någon säger något ondskefullt om mig. Om någon tar någonting av mig. För ju mer Gud är värd för mig, desto mindre gör det om någon säger någonting dåligt om mig. Visst, på något sätt, ju mer man ser värdet i Gud, desto lättare är det att ta det som är jobbigt här. I det i vårt fall kanske det handlar om att om någon vill ta ifrån dig din trygga musikstil i gudstjänsten, så låt det bero. Det gäller både vuxna och äldre. Om någon vill ta ifrån dig din trygghet, visa på att du kan gå lite längre och ge mer. Och jag fortsätter att ta upp nästa sak som Jesus tar upp här. Om någon tvingar dig att gå en mil, gå två med honom. I det sammanhanget så kunde soldater säga till vem som helst: du ska bära min packning i en mil. Och krävde det. Det var deras rätt att kräva det. Och tidigare, även i persiska riket, då kunde brevbäraren säga att nej, jag har skadat foten, du får bära mitt breven till nästa station. Då kunde det ju vara 5 mil till häst eller någonting som du måste göra enligt lag. Och Jesus vill säga att om någon tvingar dig till någonting, om det är stat eller samhälle eller en person, så gör inte bara det, utan gör det lilla extra. Det är så vi övervinner ondska och orättvisor. Inte genom att stå emot, utan att göra det extra, det lilla extra. Tvinga någon dig att städa ditt rum, för att ta en situation som någon annan kanske gör, så städa vardagsrummet också. Eller en annan situation. Det finns flera sådana situationer. Om någon ber dig hjälpa till eller försöker tvinga dig till någonting, gör inte bara det, utan gör det extra, för att visa på Guds godhet. I Bibeln finns det ett sånt här tillfälle när en man blir tvingad till att bära. Och det var Simon, hette han. I Matteus 27 och 32 läser vi om honom. På vägen fann de en man, Simon från Kyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. En man, han blev tvingad att bära någonting. Och just då kanske det bara var ett kors för en dömd fånge. Men ser vi det ur vårt perspektiv, vilken ära var det inte för Simon att få bära Jesu kors? Och kanske är det så med vårt liv. Vi vet inte. Det är svårt för oss att bedöma vad det spelar för roll när vi gör saker vi blir tvingade till. Men kan vi göra det med glädje, med godhet, med kärlek, så kan det i ett annat perspektiv vara en någonting vi kan vara stolta över. Och sista stycket, sista exemplet som Jesus tar är det här: ge åt dem som ber dig, och vänd dig inte bort från dem som vill låna av dig. I femte Moseboken 15:7 så läser vi om den inställning som Gud vill att vi har till fattiga, till behövande som vi möter. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se inte till att denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära, och du ser med ont öga på din fattige broder och inte ger dem något. Han kommer då att ropa till Herren mot dig, och synd kommer att vila på dig. Du ska villigt ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Ty för en sådan gåvas skull ska Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Fattiga kommer aldrig att saknas i ert land. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för din behövande och fattig i ditt land. Gud vill. Gud kallar oss att ge och låna ut utan att få vänta tillbaka. Det var det friåret var. Friåret var ett tillfälle när alla skulder nollställdes. Och jag kan förstå tanken. Om friåret kommer här och någon vill låna pengar av mig en månad innan, så är det lätt att tänka: om jag lånar ut pengarna nu så kommer jag inte få dem tillbaka. Men Gud vill inte att vi har ett sådant hjärta. Han vill ha att vi har ett hjärta som är öppet, som inte är förhärdat och hårt, utan som är villigt att ge och låna ut, även om vi inte förväntar oss att få någonting tillbaka. Gud har gett. Han har gett hela mänskligheten, och han förväntas inte tillbaka från alla. Han har gett oss ett liv, han har gett oss en kropp, han har gett oss en hälsa som är bättre eller sämre, men fortfarande en hälsa. Han ger oss en dag, han ger oss sol, han ger oss regn, han ger oss mat. Han ger. Och han vill att vi ska vara som honom och ge. I Ordspråksboken 19:7 så säger Gud så här: den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Så om vi lånar eller ger till fattiga, så är det som om vi lånar eller ger till Gud. Och därifrån, från Gud, kommer vi få vår lön. Vi kanske inte alltid får tillbaka pengarna, men Gud ser vad vi gör och han kommer belöna oss. Och det viktiga här är framförallt hjärtat. För det är hjärtats inställning som Gud vill åt. Det står: förhärda inte ditt hjärta, utan var villigt. Inte bara ge, utan ge villigt av hjärtat. Och jag vill avsluta med det här bibelstället. Psalm 112. Där det talas om de välsignelser som den som är god och barmhärtig kommer få. Om den lever så. Halleluja. Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden, och det rättrådiga släktet ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet ska bestå i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret, och nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet, han ska inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir det intet. Den som är barmhärtig och ger lån, det är den som har sin trygghet i Gud. Den som vet att jag har inte min trygghet i mina ägodelar eller pengar. Den kan lättare ge och ge lån. För den har sin trygghet i Gud. Så trygghet i Gud, i förtröstan på Gud, det gör att vi får ett lättare att vara barmhärtigare. Lättare att ge. Lättare att tåla oförrätter och orättvisor när de händer oss. För vi förtröstar på Gud. Och ju mer frimodiga vi är i vårt hjärta, desto lättare har vi att leva ett rätt liv och ge och låna ut. Det här med horn som det pratas om, det är en bild för makt och ära. Och Gud, han kommer på den dagen som en dag kommer. Om vi lever efter hans bud, följer honom, är barmhärtiga, ger lån, visar godhet, så kommer han ge oss makt och ära. Han kommer visa oss godhet. Han kommer ge oss lön för allt det vi har gjort här på jorden. Efter hans exempel. Gud kallar oss inte att kräva rättigheter, utan att våga ge upp rättigheter i förtröstan på att Gud finns och backar upp. Så låt oss inte stå emot onda människor. Låt oss fortsätta att ge och göra utöver. Visa godhet utöver. För vi har ett gott exempel. Vi har Jesus som exempel. Han som gav sitt liv för vår skull. Vi ska snart ha nattvard. Och då är det det vi kommer att minnas. Vi kommer minnas vad Jesus har gjort för oss. Och låt det få konsekvenser i ditt liv. Försök att vara mer lik Jesus. Och Gud kommer hjälpa dig. Han har sin heliga ande till hjälp för oss. Låt oss be. Tack Jesus. Tack gode Gud. Far, att du sänder din son Jesus för att dö på korset. Att tåla alla orättvisor, för att befria oss, köpa oss fria och ge oss rättfärdighet och liv. Tack för det exempel vi har i Jesus. Tack gode Gud för det. Ge oss kraft att följa Jesu exempel, att följa Jesu råd, Jesu lag och vad han uppmanar oss till. Och utgjut din heliga ande för att vi ska få bli uppfyllda av den kärlek som övervinner ondskan. Och hjälp oss att inte stå emot onda människor, men stå emot ondskan i sig. Och vi övervinner det onda med det goda, så som du gjorde, Jesus. Ge oss kraft, utgjut din heliga ande. Och tack för att du har vunnit seger. Tack för att vi har ett hopp. När vi utsår orätter, så kommer du med rätt till slut. Tack att vi har ett hopp om att du kommer med rätt. Tack att vi kan hoppas på dig. Vad som än händer, så kan vi ha hopp till dig. Amen.